Varför ger Ulf Kristersson bort ministerposten till Jimmie Åkesson redan nu?
Är det han som blottar sig? Eller kanske Jimmie Åkesson? Eller blottläggs en stor förändring i hela Tidösamarbetet?
Det här är Politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson. Och lyssna nu, snälla ni.
Där ju också nu det uppenbarligen finns öppningar bland Tidöpartierna för att titta på andra samarbeten om Tidöpartierna inte får egen majoritet i Sveriges riksdag. Och det tycker jag är väldigt intressant av något som har kommit ut av den här veckan.
Vad är det för öppningar som du pratar om?
Nej, men att, om jag förstod rätt så är det så att Liberalerna har visat en öppenhet för att den överenskommelse som är med Sverigedemokraterna ju bara gäller om Tidöpartierna får egen majoritet i Sveriges riksdag. Vilket ju är svårt att tolka som annat än att det finns öppningar för annat.
När så, var det Simona Månsson som sa det?
Det var jag har hört, men har jag... Så har jag... jag har uppfattat det på det sättet. Jag har uppfattat det på det sättet, men även innan dess har jag sagt att det är ju mycket möjligt att, så att säga, om Tidöpartierna inte får egen majoritet, att det är ett sånt politiskt landskap kan finnas öppningar för att hitta samarbeten.
Ja, Maggie, det här var Magdalena Andersson som gjorde klart vad hon tyckte var det viktiga den här veckan. Att det finns en öppning för en annan regering än en Tidöregering.
Det var en pressträff som hon höll igår med syftet att säga att Ulf Kristersson är den svagaste statsministern och kommer bli ännu svagare. Mm. Och jag tror att det var hennes enda syfte. Men det slutade ju då i en frågestund där hon bara fick prata om: har du ett alternativ? Hur ser ditt alternativ ut? Vad tycker du om att Vänsterpartiet skämtar om att de och Centerpartiet har kommit överens idag på 1 april?
Just det, de gjorde ett aprilskämt om det.
Och Magdalena Andersson hade ju några stunder under den här frågestunden då hon lite stammade på sitt klassiska sätt som hon gör när hon inte har liksom en exakt plan för vad hon ska säga. Då hon också gör det här som man hör här, att någon försöker ställa en ny fråga men hon kan inte släppa den gamla frågan utan fortsätter liksom svamla på den innan hon...
Man ska alltid vänta ut Magdalena Andersson om man vill
alltid
höra hennes riktiga svar, för det kommer vart efter.
Det kommer alltid några svängar till när hon har liksom kommit ikapp.
Ja, nog om intervjuteknik med oppositionsledaren.
Det var ju tydligt, tyckte jag, att under den här pressträffen att Ulf Kristersson ändå uppnådde sitt syfte med att igår gå ut och säga att han släpper in Sverigedemokraterna i regering efter valet. Och är statsminister i den regeringen. Och det höll Jimmie Åkesson med om.
Och då är syftet att stärka sig i regeringsfrågan gentemot den rödgröna sidan, om det finns en sån sida.
Det var till och med så att Moderaterna skrev på sin Instagram igår, men man la ut en bild på Kristersson, Svantesson och Strömmer, och så skrev de typ: det här valet kommer handla om en enig konstellation till höger och en splittrad till vänster. Mm. Vi har ju ställt oss frågan tidigare, hur mycket kommer partierna använda regeringsfrågan i det här valet? Moderaterna har ju nu svarat att de kommer gå all in på regeringsfrågan.
Ja, och det är en förändring. Mm. För ett år sedan eller så, när vi ställde oss den frågan, då var ju Moderaterna ganska skeptiska till att den var viktig, att den skulle gynna dem och sådär. Så det är ju intressant i sig. De senaste veckorna öppnar ju för mycket roliga liksom spelteoretiska resonemang och hypotetiska funderingar.
Mm, kanske inte just det här som Magdalena Andersson gav uttryck för, att det Simona Moamsson har sagt är att hon är beredd att samarbeta med andra partier. Det verkar bara vara Magdalena Andersson som har hört detta.
Ja, det är väl inte i den riktningen Liberalerna utvecklas just nu. De utvecklas ju i snabb takt åt något annat håll. Mm. Alltså, de som vill samarbeta med Magdalena Andersson verkar ju snarare fly det där partiet.
Jag tycker också att det skulle vara jätteintressant om någon kunde studera Simona Moamsons stab just nu. För att det känns som att det händer ju någonting med människor när man liksom tar en strid tillsammans. Mm. Där man liksom svetsas samman och ibland kanske liksom radikaliseras lite och det blir en slags bunkermentalitet. Alltså det har man ju sett många gånger. Och det känns som att det pågår liksom mycket intressanta psykologiska grejer i Moanssons stab just nu när man bara ser dem sitta på sociala medier, ja, och så. Det var ett sidospår.
Men jag har en fråga.
Ja.
Om jag får ställa det.
Ulf Kristerssons pressträff igår.
Hade Ulf Kristersson ett dåligt läge i regeringsfrågan innan han gjorde en separat uppgörelse med Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson igår?
Alltså jag tyckte inte det. Min första spontana reaktion när jag såg det där, och då ska jag säga att jag satt på en utbildning i plötsligt dödligt våld och var liksom, höll på med utrymning och inrymning. Så jag var också på en speciell plats, ja, psykologiskt. Men när jag tittade på det där så kände jag, herregud, han har verkligen tagit hårt på sossarnas Norge-spin. Alltså hela idén om vem är statsministerkandidat och är inte egentligen Åkesson statsminister och sådär.
Mm.
För att alla har ju vetat att han inte kommer bli det. Han verkar inte ens vilja det. Han sa ju till exempel i vår utfrågning, i våra partiledarutfrågningar häromveckan, att jo, men man ska betrakta mig som statsministerkandidat, självklart. Och mina väljare har förväntningar och sådär. Men han pratar ju helt annorlunda om den frågan än vad han gör om ministerposter. Det ena är liksom totalt ultimativt och det andra är ett så här teoretiskt sökande resonemang där han alltid lägger in brasklappen, jag kan inte tolereras. Mm. Men uppenbarligen verkar ju då Ulf Kristersson göra bedömningen att tveksamheten i den här frågan skrämmer bort fler väljare än det faktum att han säger att det blir sverigedemokratiska ministrar.
Mm. Det kanske de har mätt också och säkert har liksom fog för. Men jag blev ju förvånad, för jag tänker att den stora saken, alltså Tidesidan, om vi tillåter oss att kalla den, eller högersidan, har ju hela tiden haft ett övertag i regeringsfrågan mot vänstersidan. Ja, det var, fanns alla skäl och finns alla skäl att diskutera vem är egentligen statsministerkandidat om det inte är den som är det största partiet i en konstellation. Det har ju inte bara Socialdemokraterna så att säga drivit kampanj kring, det har ju också vi journalister ställt helt rimliga frågor utifrån.
Absolut, fast jag har ju också sett så här 30 analyser cirka där olika politiska kommentatorer säger att nej, men Åkesson kommer inte bli statsminister.
Nej, men jag menar, vi gjorde en hel poddserie om Jimmy Åkesson som titulerades på det sättet, men som ju också då landade i
Den titulerades Sveriges viktigaste politiker.
Ja, men det, något avsnitt kanske ändå handlar om nästa statsminister. Åtminstone. Gjorde du inte det? Vad minns
det fanns
jag
med
av det
på
jag sagt? Egentligen.
Det fanns med i sista avsnittet.
Det jag minns är att vi alltid har haft med resonemang om vem som faktiskt kan tolereras av en riksdag.
Ja.
Ja. Okej, så de har alltid haft en fördel. Det stora som sen hände var ju att Liberalerna ändrade sig och gjorde upp med sitt eget parti. Och då blev ju regeringsfrågan definitivt en vinstfråga för högersidan mot den rödgröna sidan. Så jag förstår inte varför det var nödvändigt att ge bort ministerposter till Jimmy Åkesson från Moderaternas sida för förhandlingarna.
Nej, alltså man skulle ju kunna tänka sig då att de tycker att det är så jobbigt att man är det mindre partiet och att också liksom människor undrar, kommer Jimmy Åkesson bli statsminister? Vi får ju många sådana frågor till vår frågepodd till exempel.
Mm.
Men kanske också att det störde Ulf Kristersson lite med den här presskonferensen som Simona och Jimmy hade tillsammans, alltså kramkonferensen, för att där var ju inte Moderaterna samlingspartiet, och det är ju hela liksom Moderaternas roll i den här regeringen. Alltså jag har tänkt så mycket på den här migrationspressträffen de hade när de sa att de skulle stoppa tonårsutvisningarna och skjuta upp
permanent uppehållstillstånd.
Precis, omgörningen av permanenta, eller liksom slopandet eller omvandlandet av permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga. För då fick ju de en fråga om hur de såg på det där just med put och tut framåt. Och då sa ju Åkesson att nej, men vi vill genomföra det här. Och Bush sa vi vill också genomföra det här om det blir proportionerligt och vi får liksom undantag.
Ja.
Och så sa Simona Månsson vi kommer liksom under inga omständigheter rösta för det här. Och så sa Ulf Kristersson, jag kan som statsminister säga att diskussionen kommer fortsätta. Och då liksom, jag gick därifrån med känslan av så här, har Moderaterna en politik? Eller har de bara en parlamentarisk strategi? Vill Moderaterna någonting i den här frågan? Och varför kan Ulf Kristersson då inte säga det? Jag som moderat tycker så här. Mm. Och som statsminister kommer jag hålla. Men det är så viktigt för honom att vara Moderata samlingspartiet.
Mm.
Att är han inte det så är han ingenting längre.
Nej.
Och det är väl kanske också utifrån den aspekten man ska se den där. Att nu har Simona stått på en pressträff med Ulf, med Jimmy, då behövde Ulf också göra det.
Ja, men och då är frågan om det är så att säga en styrka eller en svaghet i det här Tidösamarbetet. Alltså jag tänker det strikt utifrån ett hur ser förhandlingen efter valdagen ut, ja, du perspektiv. Är,
precis, och det finns ju en skillnad på...
Jag har redan sålt skinnet innan björnen är skjuten.
Man ser ju, det, nu när vi håller på att skriva den här tiderboken och pratar med så mycket politiker, sitter ju i många bakgrundssamtal, så kan man ju dela upp dem i två kategorier. De som bara tänker på valdagen och de som bara tänker på förhandlingen efter valdagen.
Ja.
Och du tillhör de som tänker på förhandlingen. Du vill bara hoppa valrörelsen.
Ja, men om vi utgår från att högersidan vinner valet. Så ser det ju inte ut just nu, det ska vi ju säga.
Nej, men många känner ändå i magen att det kommer bli så.
Och det är ju inte så Magdalena Andersson resonerar på hennes pressträff. Men om vi utgår från det. Alltså, jag tänker grejen med det här Tidösamarbetet, till skillnad från typ alliansen, är ju att det är, åtminstone fram till nu, har varit så fullständigt transaktionellt.
Mm.
Det handlar bara om att byta saker med varandra. Alltså de här dricka drinkar på Tidöslott sent på kvällen och andra saker som vi har skildrat, den typen av sociala grejer har ju varit till för att man ska kunna göra transaktionella byten. Det har så att säga inte varit så att man delar en idégemenskap. Och då kan man ju se i ett antal förhandlingar hur SD har haft ett liksom strukturellt överläge. Det var ju så, alltså tänk bara på hur tidigt förhandlingarna startade. De startade ju inte på slottet, utan de startade ju i riksdagshusen efter valet. Där alltså SD lyfte krav efter krav efter krav som liksom var orimligt. Det största och mest liksom anmärkningsvärda var ju att de krävde talmansposten.
Var det orimligt verkligen? De var ju största parti.
Ja, de hade en argumentation då om att de var största parti och att det är tradition. Men det var orimligt ur ett moderat perspektiv. För i de moderata förberedelserna så hade man inte alls tänkt sig att det där skulle kunna ske. Så Moderaterna blev skakade och det ändrade liksom dynamiken. Och det är det jag tycker att alla hela tiden pratar om när man pratar med tidmänniskor. De pratar om vilken förhandlingsposition hade jag just då? Mm. Hade vårt parti just då? Eller kan vårt parti ha?
Och då tycker du att Ulf Kristersson gav upp sin förhandlingsposition?
Jag tänker att det fanns ju fortfarande en regeringsbildningsprocess fram till 1 april i år som skulle kunna börjat med att man pratade om sammansättningen av den här regeringen. Och där Moderaterna och Kristdemokraterna och i någon mån Liberalerna, även om de hade lite gett bort det, så hade kunnat använda det som hävstång.
Ska ni ha ministerposter så blir det inte er migrationspolitik i alla fall.
Till exempel. Mm. Då kan vi inte göra de här radikala sakerna som ni vill. Nu, då blir det inget put.
Nu blev det ju då det som Kristersson sa på pressträffen igår var ju så här, ni ska få ministerposter, ni ska också få ett tungt ansvar på migration- och integrationsområdet.
Ja.
Och det hörde man ju folk som var lite så här, men alltså vad är SDs integrationspolitik egentligen? Lite oklar. Mm. De har ju inte ens trott på integration.
Nej.
har Ulf Kristersson nu gett bort den och våra vägnar? Det var ju inte andra partier jättenöjda med.
Nej, det var andra partier inte jättenöjda med. Alltså Ebba Busch var ju tydligt irriterad på det här. Alltså de har ju fått möjlighet att vara med, som jag förstår det. Den bild vi får är ju att det här var en förhandling som Ulf Kristersson startade efter L och SDs separatuppgörelse, och att alla partier har varit involverade, alltså fått en möjlighet att delta, men att några partier då inte har valt att delta. Det är ju intressant i sig. För Ebba Busch har ju uppenbarligen fortfarande idén, även om förutsättningarna för det syns ganska grusade nu, att kunna använda regeringens sammansättning, ministerposterna, som ett leverage i den här förhandlingen som kommer efter valdagen.
Hon gick ju ut igår och höll sin egen lilla pressträff i parken utanför Rosenbad.
Ja, det var en underbar
klassisk
stund.
Plats.
Ja.
Där hon ju på sitt Ebba Buschska sätt antydde att hon inte var helt nöjd med det här.
Hon sa, det är inte jag som har blottat mig idag. Hon sa då inte vem det var som hade blottat sig, men hon var nog tydlig med att det var Ulf Kristersson.
Jag tycker att jag är både en hyfsad jägare och en engagerad mor. Och då gäller principen att man säljer inte skinnet förrän björnen är skjuten. Väljarna måste få lov att säga sitt. Och man ger inte bort sånt som inte är ens eget.
Ja, hon sa också att hon inte tycker att Kristersson ska behöva betala för något som redan är en realitet.
Att han är statsministerkandidaten.
Ja, att det här är en dålig transaktionell grej.
Jag har också tänkt mycket på Ebba Busch den senaste veckan. Simona Mårensson har ju, förutom då att få sitt parti att svänga, så har hon ju, har man sett en sån medieturné någonsin? Alltså hon har ju gjort stora intervjuer i alla tidningar. Hon har varit i liksom alla tv-program. Hon har gått på fotboll med Jimmy Åkesson och hamnat, liksom, jag har bara sett henne i liksom mina flöden och överallt. Hon är överallt. Det finns ju liksom inga svenskar som nu inte vet om Liberalerna har ändrat sig med SD och inte vet vem Simona Mårensson är. Hon är ju på några veckor liksom gjort den. Okej, kanske det finns några svenskar. Men det är just liksom...
Alla politiskt överintresserade.
Elisabeth Tandringqvist harvar kvar där. Ingen vet vem hon är. Simona Mårensson är inte riktigt där. Många vet vem Simona Mårensson är. Hon har fått ett otroligt genomslag. Hon har kommit ut som liksom totalt liksom... Vad var det en kristdemokrat jag en gång intervjuade med Ebba Busch som sa? Där visar hon sina stora ballar igen. Det är ju det Simona Mårensson också har gjort.
Så du känner att Ebba Busch borde känna sig utkonkurrerad?
Jag tror att om Simona Mårensson liksom släpper sitt jättekonstiga talepunktsspråk och vågar liksom släppa sargen och köra lite fritt och prata som en vanlig person, så har Ebba Busch anledning att känna sig hotad. Alltså minns du när Ebba Busch kom in, när Annie Lööf var den unga coola tjejen som stack ut, och så kom liksom Ebba Busch in på arenan som partiledare och så bara bleknade Annie Lööf.
Är politiken som svenska tidningars kulturredaktioner?
Att det bara får plats en kvinna åt gången?
Alltså en ung kvinna som skriver om klubbar.
Det gäller inte bara kultur, det gäller samhället i stort.
Ja.
Aldrig mer än en kvinna. Och en bög brukar Henrik Thorhammar säga, tror jag. Men.
Ja, han är inte här, så han får inte ens plats i den här podden idag. Han är ledig. Nåväl, hela det här perspektivet, alltså att det är Ulf Kristersson som har blottat sig, som Ebba Busch uttrycker det, eller att han som jag gör analysen, ger bort något som han egentligen inte behöver ge bort i ett så här tidigt skede. Det är ju, så att säga, har ju bilden av att det visar hur viktigt regeringsfrågan är för Moderaterna och hur nervösa de har varit för det här snacket om att Jimmy Åkesson kan vara statsministerkandidat, alltså den norska situationen. Men du hävdar att man ska tolka den här uppgörelsen mellan M och SD som på ett helt annat sätt.
Men jag var lite förvånad över att SD har gjort det här. Därför att jag tänkte att för dem också då sett till hur tidigt förhandlingarna gick till. Om de kommer in i en förhandling efter valet och säger så här, okej, vi kan ge upp statsministerposten, vi är största parti. Det vore naturligt att vi tog statsministerposten. Om vi inte ska ha den och alla våra 27%, vad har de? Jag vet inte.
Ja, det var snällt. Men säg
35%.
Nej, nej, jag menar att det borde vara lägre.
Jag förstår, men jag, i trots så gjorde jag tvärtom. Av svenska folket vill se mig som statsminister. Ska jag inte vara det, då behöver... Och så säger man, jag är sverigedemokrat. För mig är poster inte det viktiga är sakpolitik. Hur många gånger har man hört dem säga det? Och så säger de, då får ni betala med den här sakpolitiken. Då ska vi ha allt. Då ska vi ha varenda program som vi har suttit och skrivit ska igenom. Istället så går man upp och får något slags löfte om att man ska få statsrådsposter, vilket alla ändå visste att de skulle få. Och någon oklar inflytande över migration och integration. De har ju förhandlat bort sitt bästa kort.
Du menar att det här blottar hur extremt viktigt det är för Jimmy Åkesson att faktiskt hamna i regering efter det här valet?
Det ser ju i alla fall ut så när man inte kan liksom visa upp någon sakpolitik. Plötsligt så tror ju ingen längre på det här, det viktigaste för oss är sakpolitiken och inte posterna. Här har han ju liksom backat upp Kristersson som statsministerkandidat. Mm. Mot ingenting, mot något han redan hade.
Och jag tycker det är ju intressant med det perspektivet, för att det här valet känns som så mycket vinna och försvinna för alla de stora aktörerna. Alltså, Magdalena Andersson kommer väl inte fortsätta som socialdemokratisk partiledare om hon inte blir statsminister efter det här valet.
Gud, alltså hon kommer vara så arg. För arbetsmiljöns skull hoppas man inte.
Hennes tävlingsinstinkt, tänker jag, liksom inte fungerar på det sättet. Ulf Kristersson kommer kanske inte få vara kvar, eller kanske vill sluta.
Han har ju suttit i 10 år nu.
Ja.
Eller vänta, nej, 17. Ja, snart.
Ja. Och sen är det ju Jimmy Åkesson. Och då brukar ju Sverigedemokrater säga så här, ja, men hamnar vi i opposition, det kommer ju bara bli mycket lättare för oss. Det är, partisterna får snacka som de vill. Det är kul att vara i opposition, vi är bra på det. Det ligger ju någonting i det. Men stämmer det verkligen med den yttersta partiledningen? Som har slitit i så många år för att komma till en regering och så stupa liksom så nära. Kan verkligen Jimmy Åkesson ladda om? Jag tänker ju att jag är inte övertygad om det. Så jag tänker att det är ju extremt viktigt för honom att faktiskt hamna i regering. Och det är ju deras svaghet i den här förhandlingen.
Jag tror mer jag har ju landat i att jag tror aldrig att Jimmy Åkesson kommer att avgå. Jag tror han kommer sitta kvar liksom för alltid. mer eller mindre aktiv, men att han alltid kommer vara partiledare. Men
alltså tills han dör.
Alltså jag tror inte han kommer sluta nu när han är, vad är han, 46. Alltså han är ju, nej, jag tror att han kommer i alla fall klå Alf Svensson.
Det kanske,
men
jag vill
komma till något annat. Som var så här, risken för Sverigedemokraterna är ju också så här, okej, om nu Tidöpartierna hamnar i opposition, vad händer med relationen SD Moderaterna? Och vad blir eftervalsdebatten i dessa respektive partier?
Ja,
kommer SD säga att nej, men vi har backat i migrationspolitiken, vi har jobbat för mycket på regeringsduglighet, vi måste vara mycket mer radikala, vi måste ha en helt annan tonalitet. Kommer Moderaterna säga, nej, men vi närmade oss SD för mycket, vi måste gå till, mot mitten, det är ändå där. Alltså, ganska mycket kan hända i det samarbetet. Det kanske också är eller relationen mellan dessa partier.
Ja, och sen tänker jag att hela bilden av Sverigedemokraterna har ju förändrats under de här 4 åren i samhället i stort. Jag tänker att hamnar de i opposition så är det ganska många av dem som är attraktiva på en arbetsmarknad på ett sätt som de inte har varit förut. Hur påverkar det partiet? Och
du tänker att de ska bli lobbyister?
Ja, det tror jag. Mm. Och jag tänker också att det är liksom det som SD inte riktigt verkar ha med i sin kalkyl. Alltså, de har ju en svaghet i att de vill in i regeringen. Det är inte samma förhandling, tänker jag, som skedde för 4 år sedan när de skulle få jättemycket sakpolitiskt betalt mot att Ulf Kristersson fick bilda regering. Den här gången vill de verkligen ha ministerposter. Och det sätter de ju i en sämre position, kan man tycka.
Och de kanske inte heller har så mycket mer sakpolitik och köpa.
Nej, men då försöker de säga, när man drar det resonemanget, då säger ju Sverigedemokrater, det är inte alls en ny förhandling. Det är exakt samma förhandling, för vi kommer fortfarande vara de som har lättast att lämna bordet. Vi kan fortfarande utpressa Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, alldeles oavsett om de har sagt ja eller nej till ministerposter till oss innan valet eller inte. Så det är så att säga motargumentet mot båda de här resonemangen som vi för. Och det tycker jag ju är lite intressant att pröva. För att i någon mening så är det ju verkligen så att SD har den bästa förhandlingspositionen för att de har det bästa partiet. Alltså, partiledningen bestämmer allt.
Ja, de behöver ju inte förankra hem, så att säga.
Nej. Medans i andra partier så kommer man bli nervös. Alltså, hur lätt blir det för Ebba Busch att gå tillbaka till sitt parti och säga, ja men nu fick vi 2 ministerposter istället för 6.
Eller 3. Ja, det kommer bli en så stor regering. Det kommer bli så
den är ju rekordstor, den som är. Ja. Alltså, nej, det kommer ju liksom göra ont att ge plats till Sverigedemokraterna i en regering för de andra partierna. Och kanske så att säga, då är SD-argumentet att då blir alla de här partierna blir ju försvagade, för de får svårt att trycka sina positioner hemåt.
Den naturliga följdfrågan på att Moderaterna har bestämt sig för att SD ska sitta i regering, det är ju okej, men vilka ministerposter ska de ha då? Det kan man ju hålla på med ganska länge. Nu sa jag att Richard Jomshoff, som ju tidigare sagt att han inte vill bli minister, nu är så sur över att folk inom de andra tidepartierna säger att de inte vill ha honom som minister, att han nu överväger att ändå bli minister. Det tyckte jag var det var en alldeles speciell slags kul trollning, tyckte jag.
Ja, då kan man ju fråga sig, har Jimmy Åkesson verkligen koll på sitt parti?
Men gud, jag tappade helt bort, jag hade en poäng med detta.
Hade
jag
en poäng med ihåg,
vad började jag med att säga?
Ministerposter.
Jo, men just det. Tror du att Kristersson lyfter det här med migration och integration för att man ska, för att man inte ska få bilden av att Gunnar Strömmer kommer bli av med sitt jobb? Alltså, Åkesson har ju tidigare sagt att han gärna vill bli justitieminister, och nu var han så här, migrationsminister Åkesson låter bra, tycker jag. Eftersom Moderaterna verkar tycka att bortsett från regeringsfrågan så är Gunnar Strömmer deras starkaste
kort. Ja, men
kort.
Det är ju också så här. I den här regeringen så har ju Moderaterna tagit de liksom 5 tunga positionerna. Alltså utrikes, justitie, försvar. Alltså de liksom traditionellt moderattunga. De som moderater alltid har traktat efter i alla regeringsbildningar. Det kommer ju inte heller gå.
Nej. Nej, det är ju tydligt. Och då kommer det ju bli, ska SD ha något tungt, då kommer ju de andra också kräva det, såklart. Så det kommer ju bli en mer som, alltså 91-regeringen var ju lite mer så.
Ja, och det är det här det blir intressant på riktigt. För då finns det ju de i de här partierna som har gjort upp med SD, och i SD för den delen, som tycker att hela utgångspunkten som vi har här, att det handlar om att ha en bra förhandlingsposition och att den fås genom att liksom kriga sig till, ha en strid, är felaktig. Och att det man nu har insett är att det transaktionella inte längre gäller som grundprincip i Tidösamarbetet.
Man har hittat mer av en värdegemenskap.
Ja, det är inte längre ett resonemangsäktenskap. Alltså, den här hypotesen går då ut på så här. Moderaterna inser att de aldrig kan hamna i ett riktigt bra förhandlingsläge mot Sverigedemokraterna, som tycks förbli den större parten i det här samarbetet. Och därför så försöker de nu inför valet och den här viktiga förhandlingen istället skapa ännu bättre förtroendefulla relationer. Och det är ju, hela det resonemanget är ju att Moderaterna ska, förutom då i själva statsministerposten och liksom det yttersta yttre acceptera att vara en vassall åt feodalherren Sverigedemokraterna.
Nu får du förklara lite för mig hur du tänker.
Jo, men då tänker jag att då är det är ju att så här, okej, vi måste fjäska för SD innan valet, för då får vi bra relationer med dem, och det är SD som i förhandlingen efter valet kommer vara de som sitter och fördelar saker och bestämmer.
Men finns det inte också en idé i Moderaterna, alltså utifrån det som du säger, att det finns massa liknande partier i Europa, de, alltså som SD, de går åt väldigt olika håll i synen på Ryssland, ja. I synen på liksom, och vi moderater liksom lyckas inte tämja SD, men liksom
civilisera dem.
Införliva SD i vår gemenskap.
Ja.
Och dessutom tonas ju SDs sossighet ner liksom, ju längre tiden går. Vilket gör, för skulle det hamna i en situation där Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna gjorde upp, det vore ju en mardröm för Moderaterna.
Ja, och samtidigt det första ledet du var inne på, det är väldigt oegoistiskt, och det kan man ju höra i Moderaterna. Och det är ju intressant i sig, alltså att så här, det finns de som säger, alltså om arvet efter oss och de här uppgörelserna blir att Sverige inte har fått ett utrerat radikalt parti som man kan se i andra europeiska länder, utan ett rimligt ytterhögerparti, då har vi gjort något gott för Sverige.
Ja, fast också något gott för liksom, den egna förmågan att samla ihop tillräckligt många mandat i riksdagen.
Ja, men om man bara drar ut linjen i hur det har utvecklat sig, så tenderar det ju till att bli Sverigedemokraterna ökar, Moderaterna krymper. Alltså då är förut idén, den positiva idén kring Tidö, alltså när den började i moderata kretsar, när man började argumentera i moderata kretsar för ett samarbete, det var ju vi införlivar Sverigedemokraternas 10-15 mandat i vårt underlag, och då kommer vi regera i decennier framöver. Sossarna kommer vara körda för alltid. Och då var ju, för att förklara ytterligare, då var ju idén att Moderaterna skulle vara feodalherre och Sverigedemokraterna en vassall till Moderaterna. Just nu ser det ju inte riktigt ut att gå i den riktningen.
Men är det inte bara så att Tidöpartierna har rätt så många procent röster att hämta hem för att vinna det här valet? Alltså, sett till så här, är det viktigt att tänka på sin förhandlingsposition efter valet, eller är det viktigt att tänka på tiden före valet? Då sitter de ju just nu i en situation där det är ganska mycket jobb för att vinna det här valet. Magdalena Andersson verkar ju till viss del underlätta det för dem genom att hålla stammande pressträffar, men liksom det är därför deras perspektiv har skiftat.
Ja, det är fullt möjligt. Och det kanske, om man är ledare ett politiskt parti, ett rimligare perspektiv att ha, alltså att tänka på valdagen än att som jag tänka på dagen efter valdagen.
Det var så kul när Thomas Nordenskjöld i Agenda frågade Simona Mohansson om inte en partiledares viktigaste uppgift är att hålla ihop sitt parti. Många partiledare säger ju det. Och hon bara, min viktigaste uppgift är att hålla partiet kvar i riksdagen. Ja. Det är liksom, det är något annat.
Ja, men det, fast då kan man ju fråga sig vad ordet parti betyder i hennes svar. Alltså hennes riktiga svar där på den frågan är väl, min viktigaste uppgift är att hålla någonting kvar i riksdagen. Alltså, för om man inte håller ihop sitt parti så har man ju egentligen inget parti.
Man har ett halvt parti. Ett nytt parti.
Ja, det är bättre än inget.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.